en podcast från Aftonbladet.
Världen har varit ganska förskonad från terrordåd under pandemin, även om vi inte glömt attacken mot Kabuls flygplats tidigare i år eller attentatet i Wien förra året som kostade 4 människor livet. Under förra året så minskade dåden och också arrestering av misstänkta. Men pandemin har också gjort att hotet växer på nätet när radikaliserade grupper flyttar sin verksamhet dit. Grupper från båda sidor av den politiska skalan har utnyttjat pandemin för att sprida sin propaganda. Vi har snart levt med pandemin i 2 år och vi kan fortfarande inte se slutet. Just nu så drar också omikronvarianten som en löpeld över världen och skapar ännu mer oro. Och i och med att smittspridningen nu ökar på olika platser i världen så ökar också oron för ökade terrordåd i pandemins spår. I förra veckan så slog den tyska polisen till mot flera olika adresser i bland annat Dresden. I en grupp som kallar sig Dresdens offline-nätverk har 130 personer uppmanat varandra att ta till vapen i kampen mot coronarestriktioner och vaccintvång. Den här gruppen har också mordhotat politiker i delstaten. Protesterna i Tyskland har ökat sedan man skärpte restriktionerna. Landets nya förbundskansler, Olaf Scholz, har också sagt att man kan komma att införa vaccintvång om man inte får stopp på smittspridningen. Flera av protesterna har slutat i slagsmål med polisen. Så varför är det så oroligt just i Tyskland? Vad innebär den ökade smittspridningen för de extrema grupperna? Och ska vi förvänta oss nya terrordåd till följd av pandemin? Ja, vi ska försöka reda ut det här i dagens avsnitt. Jag heter Jenny Ågren och jag hälsar dig välkommen till Sveriges största nyhetspodd, Aftonbladet Daily. Gäst idag är Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Han får börja med att prata om hur den nya vågen av pandemin påverkar omvärlden.
Ja, det vi ser är ju att i den här andra vågen av nedstängningar och nya restriktioner som nu har börjat komma under hösten, så ökar ju det folkliga motståndet på ett helt nytt sätt emot det här. Och det är olika i olika länder. I vissa länder så är det inte alls särskilt mycket. I andra länder så är det väldigt många och våldsamma demonstrationer. Och de här demonstrationerna och protesterna, de utnyttjas i vissa länder av framförallt av högerextrema grupper, men överhuvudtaget av extremister som, så att säga, som ser den här frågan om motstånd mot restriktioner och motstånd mot till exempel här med tvångsvaccinationer. Som ett bra sätt att liksom piska upp folkligt missnöje med de sittande politikerna och missnöje med sakernas tillstånd i samhället och sånt som gör att de kan prata om sin politiska agenda. Och framförallt är det ju det land som jag tänker på som man har sett det här väldigt tydligt, det är ju Tyskland då, där det har varit väldigt mycket demonstrationer och på sina håll också väldigt våldsamma demonstrationer.
Och varför händer det just nu då i Tyskland?
Jag tror att det beror på att tyskarna har ju haft en ganska, inte jättehårda nedstängningar, men ändå hyfsat starka restriktioner som man då började lätta på under hösten, precis som man gjorde på många andra ställen. Och sen när det då började bli tal igen om att nu måste vi stänga ner, nu kanske vi till och med måste tvångsvaccinera, då vaknade de som, så att säga, politiska motståndare till den nya regeringen som har tillsatts nu i Tyskland, socialdemokrater, fridemokrater och miljöpartiet, och såg en chans här att flytta fram sina positioner.
Mm, och polisen i Tyskland slog ju förra veckan till mot flera adresser i landet. Vad handlade det om?
Ja, precis. Man gjorde såna här gryningsräder. Och det berodde på, faktum är att det var faktiskt utgångspunkten var ett tv-program i ZDF som gjorde ett avslöjande om att det fanns en grupp som kallade sig Dresden Offline-nätverk som på nätet hade i den här slutna chattgrupper på den här sociala nätverkstjänsten Telegram. Där hade de diskuterat att mörda delstatspresidenten i Sachsen, i delstaten. Och det här, när polisen fick reda på det här så såg man så allvarligt på det, eftersom det här var ett dödshot då, som framfördes, och de som chattade här också sa att det var flera av dem som sa att de var beväpnade och att man skulle möta de här restriktionerna med väpnat våld. Så då slog polisen till för att förhindra terrordåd eller andra våldsdåd.
Och du var inne på det, Tyskland har en helt ny regering med en ny förbundskansler i Olaf Scholz. Hur hanterar han det här?
Ja, han har ju sagt att han vägrar låta en liten minoritet få ta landet som gisslan och så att säga hindra att man genomför de viktiga åtgärder som krävs för att komma till rätta med pandemin. Och han är ju en av dem som då har föreslagit att man ska införa, om det inte är så att tyskarna frivilligt vaccinerar sig i tillräckligt stor utsträckning, att man då ska införa tvångsvaccinering för vuxna. Och det är ju ett rött skynke för många på högerkanten. Vi har ju det här partiet i Tyskland som heter AfD, Alternativ för Deutschland, Alternativ för Tyskland. De är ju väldigt högljudda i sitt motstånd mot restriktioner, och det har de ju också varit under valrörelsen som var tidigare i år. Men det är också så att väldigt många av dem som vägrar att vaccinera sig är anhängare till AfD. Och förutom AfD så finns det då också en massa andra såna här subgrupper med högerextrema och nynazistiska uppfattningar som så att säga befinner sig i det här landskapet och som gärna ser att det blir motsättningar i Tyskland så att man kan utnyttja det politiskt.
Wolfgang, hur skulle du säga de här grupperna, hur arbetar de?
Ja, alltså de jobbar ju dels då genom att arrangera demonstrationer. Men det är också så att de har börjat jobba väldigt mycket på nätet. Liksom att de jobbar i de här slutna chattgrupperna på såna här tjänster som Telegram och Signal. Och det är precis de tjänsterna som exempelvis Islamiska staten utnyttjade. Och vi vet ju här i Sverige så var det ju Akilov, när han genomförde sitt terrordåd, så förde ju han sina diskussioner med IS på via den här tjänsten Telegram. Och där de har varit, i motsats då till Facebook och Twitter, som har varit mer villiga att ta till sig av kritik för att de så att säga tillåter den här typen av saker på sina plattformar, så har Telegram inte varit lika tillmötesgående. Och det finns många politiker i Tyskland som har krävt liksom att man ska förbjuda den här tjänsten, eller åtminstone allvarligt inskränka den, för att förhindra att det kan leda till att man genomför terrordåd.
Du skrev ju en kolumn om det här i förra veckan. Vad är det de gör rent konkret då? De piskar upp hatstämning.
Ja, de alltså det är ju många politiker, tjänstemän i högre ställningar, borgmästare, polischefer som har fått dödshot via brev. De har fått rått kött skickat till sig där det har stått på lappar att det här är infekterat med covid och en speciell giftgas. Och man har exempelvis har man ordnat en demonstration för inte alls länge sedan utanför hälsoministern i delstaten Sachsen, utanför hennes bostad, där man gick med ett fackeltåg och visselpipor och skräckslagor och så vidare utanför hennes bostad. Och det här, för många tyskar så för ju det här tankarna till vad som hände i upptakten till andra världskriget, när nazisterna gick ut på gatorna med facklor och slog sönder fönster och slängde in och satte eld på människors bostad i den här gatuterrorn som liksom föregick Hitlers maktövertagande. Och det är klart att i Tyskland väcker det här väldigt obehagliga minnen till liv.
Sen är det så, vi har ju sett demonstrationer och antivaxrörelser både här i Sverige men även utomlands. Bland annat så är ju den här rörelsen mycket stor i USA. Men hur ser det ut i övriga Europa?
Jo, men alltså det har ju varit väldigt stora kraftiga protester i många länder. Och det är klart att det finns ju, det här är ju, de här grupperna består ju av olika grupper så att säga, som inte nödvändigtvis har samma i grunden politiska mål, även om de är emot vaccinationer eller de är emot restriktioner. Men det finns ju de som är mer bara antivax, så att säga, utan att de kanske har någon större politisk agenda. Men ofta är det ju så att de kidnappas av de här mer välorganiserade högerextrema grupperna som mera medvetet utnyttjar de här protesterna för sina egna syften. Och vi har ju sett, i Frankrike har det varit väldigt våldsamt, och vi har sett här nu under senhösten här i Nederländerna, det har varit väldigt våldsamma demonstrationer där människor har skadats och poliser har skadats, och man har infört undantagstillstånd till och med periodvis i Nederländerna för att få stopp på det här. Så att det är ett växande problem, och jag tror att det kommer att växa i och med att den första omgången av nedstängningar, då var folk liksom, det accepterades av majoriteten. Därför man såg att oj, här var ett farligt virus, vi måste skydda oss. Men nu när man har tagit fram vaccinerna och man har väldigt stor del av befolkningen har ändå vaccinerats i Västeuropa, även om det fortfarande är kanske 20-25% i många länder som inte är vaccinerade, så är ändå merparten vaccinerade. Och när man då ändå vill genomföra väldigt kraftiga restriktioner, då växer det här folkliga missnöjet, och det kan de här grupperna utnyttja. Och det gör också att de här, inom de här rörelserna, så blir det lättare att radikalisera medlemmarna som är med där, och gör att man är beredd att göra saker som man kanske inte hade gjort tidigare, exempelvis genomföra terrordåd. Och vi vet ju exempelvis i Tyskland, så har vi ju sett vad de här grupperna är kapabla att göra. Vi hade ju ett mord på en kristdemokratisk flyktingvänlig politiker, Walter Lübcke, här 2019, som sköts i sitt hem i Kassel av en högerextremist. Så att jag menar, det är inte bara tomma hot de här kommer med, utan de har både förmågan och motivationen att genomföra terrordåd. Och det är ju därför som den tyska underrättelsetjänsten har gått ut och varnat för att det här är en ökad risk i takt med att den här polariseringen växer.
Mm. Finns det någon oro att det här skulle kunna liksom hända i Sverige?
Alltså, vi har ju varit ganska förskonade. Vi har ju haft en del av den här typen av demonstrationer, men det har ju mest, om man ursäktar uttrycket, rört sig om knäppjökar och diverse lite mera udda individer som har deltagit, och det har varit i ganska, ganska små grupper. Men det är klart, om högerextrema partier eller grupper i Sverige upptäcker att det här kan vara ett sätt att piska upp stämningen och få genomslag för sina politiska idéer, då kan man ju försöka utnyttja det här också. Nu har ju inte vi i Sverige haft den typen av stenhårda nedstängningar eller vaccinationstvång och sånt som gör att det blir lättare att vända människor emot samhället. Liksom. Här har det ju varit lite mer rimliga åtgärder, och då, det har ju också gjort att folk kanske i större utsträckning har accepterat det.
Vad tror du är det värsta scenariot framöver nu då?
Ja, det värsta scenariot, det är ju att den här omikronvarianten gör att allt fler länder inför hårdare restriktioner, kanske vaccintvång, och att det leder till ökat folkligt missnöje som då kan utnyttjas av de här framförallt högerextrema grupperna. Och att det då finns individer här som är beredda att genomföra terrordåd. Jag menar, i Tyskland är man orolig för att man ska börja angripa vaccinationscentraler, sköterskor som vaccinerar, politiker som fattar beslut om restriktioner och så vidare. Det finns ju många måltavlor här som traditionellt man kanske inte bevakar så mycket, utan som är kanske ganska lätt att komma åt. Åtminstone i Tyskland så uppfattas det här som en klar risk här de närmaste månaderna.
Tack Wolfgang.
Tack.
Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar, så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. På återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.